Den 6 juni år 1893 hålls ett högtidligt firande på Skansen i Stockholm till minne av dagen då Gustav Vasa blev kung. Det här är startskottet till den svenska nationaldagen. Men det är inte bara nationaldagen som föds den här dagen. Samtidigt, fast i den lilla orten Jularbo i Kopparbergs län, föds en man som ska bli Sveriges första musikidol. På nationaldagsmorgonen i P1 pratar vi om dragspelskungen Kalle Jularbo och om hur dragspelet blev Sveriges mest älskade och hatade instrument. Lyssna klockan 8-10 på morgonen i P1 Sveriges Radio.
Under hela sin uppväxt fick Turid höra att hennes mormor var död, men det visade sig inte stämma. Hör mer i familjehemligheten om en dryg halvtimme. Nu är klockan 11, vi får nyheter i P1.
Ekonyheter. Thailands flygvapen bekräftar idag att de valt Saab Gripen som sitt framtida stridsflygplan. Totalt så vill Thailand köpa 12 Gripenplan i 3 faser under en 10-årsperiod. I den första fasen så handlar det om 4 plan. Och Ekot kunde redan förra året berätta att Thailand skulle köpa Gripen från Saab. Men då var det oklart hur många. Saab välkomnar Thailands besked, säger man. Det senaste dygnet så har 3 personer mist livet i motorcykelolyckor. Men det finns sätt att minska riskerna. Det här enligt Gustav Hagelberg som är MC-lärare och trafikskolechef för en trafikskola i Skövde.
Det är ett stort misslyckande för samhället i stort. Ingen ska behöva dö på grund av ett misstag i trafiken.
Att köra motorcykel ställer högre krav på föraren än på en bilförare eftersom det gäller att hantera de instinkter man får som förare att till exempel göra en hastig inbromsning, det säger Gustav Hagelberg.
Det krävs lite mer känsla, mer mängdträning för att kunna ta rätt beslut i rätt ögonblick.
Vilka är de största riskerna då med att köra motorcykel?
Självklart att man tar ett felbeslut, att man väljer fel hastighet. Att vi får de som kör motorcykel att börja tänka att det hänger faktiskt på dem hur utgången blir.
Att ha för hög fart i korsningar och kurvor är de farligaste situationerna för en MC-förare enligt Gustav Hagelberg, som säger att man på trafikskolorna numera ändrat fokus på utbildningarna.
Förra året så tränade vi eleverna på väldigt mycket. Det ska göras undan manöver och vi ska, ja, när vi hamnar i problemet, det vi tycker jag strävar efter mer och mer i branschen, det är ju att vi ska få eleven att inte behöva hamna i problem.
Sa trafikskoleläraren Gustav Hagelberg och reporter här, det var Katarina Helmersson. Det har precis kommit besked om den varslade strejken på Systembolaget. Med mig nu har jag därför vår arbetsmarknadsreporter Anders Hjelmin. Anders, du vet mer om det här?
Ja, arbetsgivarna och facken har kommit överens om nya kollektivavtal och det blir ingen strejk på Systembolaget. Den skulle ha brutit ut den 10 juni, men nu är alltså parterna överens och de här strejkvarslen dras tillbaka. Facket Unionen har skickat ut ett pressmeddelande som jag står och tittar i här precis nu och de lyfter då bland annat fram enligt dem då så har de fått framgång när det gäller ersättning för deltidsanställdas övertidsarbete. Det har ju varit ett av de viktigaste kraven här att även deltidsanställda ska få mer betalt när man jobbar utöver timmarna på schemat. För övrigt en stor fråga i hela avtalsrörelsen. Det ligger flera varslade konflikter, strejkhot i andra branscher också i den frågan. Men här är man överens och också på akademikersidan är man överens och ingen strejk på Systembolaget.
Tack så mycket Anders Hjelmin, vår arbetsmarknadsreporter. Mer om detta senare. Det får avsluta Ekot med Johan Westerberg.
P1, Sveriges Radio.
Och klockan 13 idag blir det en timme P1 Kultur med bioaktuell dokumentär från Ryssland i skuggan av anfallskriget mot Ukraina. Vad gör man som lärare på ett vanligt gymnasium i en småstad när man plötsligt blir tillsagd att undervisa sina elever i statens krigspropaganda? Vi pratar om den otroliga historien som snart börjar visas i Sverige under titeln Mr. Nobody Against Putin. och så ett fenomen i bokform, den amerikanska vänskaps-, sex-, dans- och klimakteriebibeln Alla fyra av multikonstnären Miranda July. Långt kritiksamtal blir det om en roman som fått kvinnor att både skilja sig från sina män och starta samtalsgrupper om liv, lust och begär. Och vi hör också hur Miranda July redan länge inspirerat den svenska koreografen och regissören Gunilla Heilborn. Allt detta i P1 Kultur med mig, Tella Jonsson, klockan ett idag. Missa inte.
Att tvingas gå i pension för tidigt kan bli dyrt.
Alltså det är ju tusenlappar varje månad och det är klart att det är ju skillnad.
Många diskrimineras på arbetsmarknaden på grund av ålder. Köpa ett begagnat tält, är det smart? Eller bör man satsa på ett nytt? Vi ska prata om hur man kan spara pengar när man köper friluftsutrustning. Det här är Plånboken och jag som är med er heter Anna Berg. Vi förväntas jobba allt längre. Från och med nästa år kommer riktåldern för att gå i pension höjas till 67 år. Men det är inte alla som kan välja när de ska pensionera sig. Många äldre vittnar om hur de väljs bort på arbetsmarknaden och har svårt att få nya jobb på grund av sin ålder. Och att de därför behöver gå i pension mot sin vilja.
Att jag inte ens har kommit på intervju, då har jag tänkt så här att, att de tycker jag är för gammal helt enkelt.
Jag har skickat in hur mycket ansökningar som helst sen mitt uppdrag tog slut och det händer ingenting.
Jag är inte färdig med arbetslivet. Jag känner mig inte på något vis liksom redo att bara gå hemma.
Jonas Hultenheim, Eva Ståhl Elmberg och Dan Mickele har alla passerat 60. De har långa karriärer bakom sig, de har haft kvalificerade tjänster, bra löner och har välfyllda CV:n inom respektive område. Men de har något mer gemensamt. Erfarenheten av att försöka få nytt jobb, men att gång på gång bli bortvald.
Jag är ändå nöjd med det CV:et jag har, för den berättar ändå vem jag är och vad jag har gjort. Och jag har ju en ganska lång erfarenhet.
Jonas Hultenheim har jobbat med ledarskap i olika chefsroller i 35 år när hans dåvarande arbetsplats går igenom en stor omorganisering. Plötsligt, 59 år gammal, behöver han hitta ett nytt jobb.
Ja, men jag kände bara liksom att det har rullat på i mitt liv. Så jag bara tänkte att här kommer ju säkert någon ringa och fråga om jag inte vill börja där och där istället. Men det hände ju inte.
Så istället börjar han aktivt söka jobb via LinkedIn, genom sitt kontaktnät och jobbannonser. Han söker olika typer av tjänster inom ledarskap och i flera städer. Malmö, Växjö, Kalmar.
Jag har hela tiden tänkt positivt, det här löser sig.
Men efter ett tag börjar Jonas inse att det kanske inte kommer bli så som han tänkt sig.
Nej, men det var nog efter jag hade sökt kanske en 50 jobb. Där jag var väldigt kvalificerad för att få de jobben. Då kan man ju känna att vad kan det handla om förutom att jag är lite äldre?
Jag är 63 och jag är uppsagd på grund av arbetsbrist.
Eva Ståhl Elmberg är konsult bland annat inom fordonsindustrin.
Om inte någonting händer, alltså att jag dyker upp ett uppdrag. Annars är det så att jag inleder min semester med att bli arbetslös.
Hon har sökt nytt jobb sedan i vintras när beskedet om uppsägning kom och skickat in en mängd ansökningar.
Normalt sett så blir man ju åtminstone uttagen kanske för en intervju. Jag har varit helt tyst.
Eva säger att konkurrensen om konsulttjänster just nu är ovanligt hård för alla. Men hon har också tidigare erfarenheter av att just ålder spelat roll i rekryteringsprocesser. Då var hon 49 år, hade just blivit arbetslös och var på jakt efter ett nytt jobb.
Alltså jag fick massa respons på mina ansökningar och kom på intervjuer. Sen tar ju det här med att nå fram till ett nytt jobb, det tar ju tid. Men jag var med i matchen. Jag var bland de utvalda så att säga. Men sen så i april 2012, då fyllde jag 50. Och som över en natt så var jag inte längre med. Jag kom inte på intervjuer, jag hörde ingenting. Och det var så konstigt.
Klockan 5 varje vardag morgon ringer väckarklockan hemma hos Dan Mickele i villan i Malmö. Då går han upp för att äta frukost med sin fru innan hon åker till jobbet. Och han själv stannar kvar hemma i huset. Dan är 65 år och blev uppsagd i början av förra året i samband med nedskärningar hos arbetsgivaren. Och sedan dess har han aktivt sökt jobb.
Snällt sagt så är ungefär 40% av ansökningarna hör man aldrig av igen. Inte ens gång det här automatiska svaret, nej tack, vi har gått vidare med någon annan. Ghostning är väldigt ofta förekommande.
Förutom jobbsökandet leder Dan digitala möten för arbetssökande, där de ger varandra råd och stöttar varandra. Han spenderar också tid i växthuset där han odlar tomater och andra grönsaker för att fylla på med energi. Att det skulle bli tufft att hitta en ny tjänst var han beredd på. Och han har också tidigare erfarenheter av att väljas bort på grund av sin ålder. Som när han gick på en arbetsintervju och fick en oväntad kommentar av företagets chef.
Och så säger chefen precis innan jag ska gå. Ja, enda anledningen till att vi kallade det till intervju, att jag ville säga varför en sån gammal som du sa ut ett jobb hos mig.
Hur reagerade du på det?
Jag gick.
Att ålder kan vara en anledning till att personer väljs bort i rekryteringsprocesser bekräftas av en uppmärksammad studie från Linnéuniversitetet och Umeå universitet från 2017. Författarna till rapporten skickade över 6000 fiktiva jobbansökningar till utannonserade tjänster. Och chansen att bli kontaktad av en arbetsgivare visade sig falla kraftigt redan i 40-årsåldern. För att minska ytterligare ju äldre den sökande uppgav sig för att vara. För personer i 65-årsåldern var sannolikheten att bli kontaktad närmast obefintlig. För Dan, som fyller 66 i augusti, återstår det nu bara några månader innan han kommer lämna arbetsmarknaden och gå i pension, om han inte lyckats få något jobb innan dess. Vid 66 år upphör rätten till A-kassa och andra trygghetssystem för arbetssökande. Och Dan blir istället tvungen att leva på en pension som dessutom blir lägre än vad han planerat för.
En av de jobbiga sakerna är ju att du inte har något val. Att det är inte så att säga du själv som säger att nu är jag färdig med det här. Nu väljer jag att gå på pension.
Jonas Hultenheim, som blev arbetslös som 59-åring, har idag hunnit fylla 61. Förra året bestämde han sig för att börja ta ut tjänstepension.
Nu får det räcka liksom. Nu vill jag inte hålla på så länge.
Och den tidiga pensionen kommer att få stora ekonomiska konsekvenser. Även för Jonas, som varit högt avlönad och har en god ekonomi i grunden.
Att vi inom en 3-årsperiod, 4-årsperiod måste kanske hitta någonting annat att bo i. Sådär.
Eva Ståhl Elmberg fortsätter söka jobb. Men hon har också börjat fundera på vad som kommer hända om hon kommer behöva gå tidigare i pension.
Om jag då inte får ett nytt jobb så är det ju det som är, ja, det är väl den enda utvägen. Jag kan inte se någon annan utväg. Jag är ju inte riktigt där än, men det mal ju i huvudet, så kan jag säga. Det är ju någonting som, jag ska ju villigt erkänna det, jag har ju liksom en oro i kroppen, det kan jag ju säga. Vi pratar ju många, alltså det är ju 1000 lappar varje månad och det är klart att det är ju skillnad.
Det sa Eva Ståhl Elmberg och reporter var Linda Akten. Välkommen till plånboken, Shoka Åhrman, SPP. Du är med på länk. Ni har tagit fram en rapport där ni tittat på problemen med att känna sig tvingad att gå i pension. I korta drag, vad är det ni har sett?
Nej, men det vi ser är ju egentligen det vi hör här nu också. Ålderism på arbetsmarknaden är ett växande problem. Och vi ser också att trots att vi har andelen äldre generellt som är mer i arbetslivet, alltså en längre tid i arbetslivet, så ser vi att de som har varit arbetslösa har inget val efter en viss tid, utan blir tvungna att ta ut pensionen. Och det här blir ju såklart problematiskt när vi lever i en tid då vi ska jobba allt längre. Vi är friska, vi behöver jobba allt längre för att få samma pension. Så det får ju både effekt på den enskilda individen och på pensionen för den, men också såklart stora samhällsekonomiska effekter. Och det börjar långt innan liksom 62. Det här är ju ett problem med tanke på att vi också har höjt riktåldern här nu och vi ska jobba allt längre.
Och det kan handla om ganska många tusenlappar man förlorar, eller hur?
I det här fallet när du liksom ofrivilligt pensionerar dig i det här, så kan det handla om allt ifrån liksom 6-7 tusen kronor i lägre pension livsvarigt. Så det är klart att det är en enorm summa för den enskilda individen. Skulle man liksom kompensera upp för det och spara till den här tidiga pensionsgången, så handlar det om 1,5, närmare 2 miljoner som du själv behöver spara i extra kapital då för att kunna bemöta det här. Och utöver det här så har vi ju som sagt de samhällsekonomiska effekterna, alltså tillväxten, bortfall i BNP. Och alla de här delarna är ju sammankopplade. Det är liksom så vi bygger vår välfärd. Det är så vi får in skatteintäkter. Det är så vi får in pensionsavgifter. Så det här är som sagt inte liksom ett problem som bara påverkar den enskilda individen och pensionen framåt. Utan det blir ju en kostnad för hela samhället. Så lika viktigt som det har varit att fånga upp de som inte kan jobba fram till pensionsåldern, lika viktigt blir det att vi fångar upp de som vill jobba men av olika anledningar blir tvungna att ta ut pensionen.
Mm. Med oss i studion här finns Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten. Välkommen.
Tack så mycket.
Vad tänker du när du hör det här reportaget?
Alltså personligen blev jag helt bedrövad faktiskt, att det faktiskt är så här idag. Och sen är det precis som Tjåka var inne på här, det blir ju extrema faktiskt påverkan både på personens liksom löneinkomster i slutet av livet och också på pensionen om man nu tvingas ta ut den tidigt. Så att liksom tvingas ta ut pension tidigt, det är ju dåligt ekonomiskt helt klart.
Du har räknat lite på det här. Hur mycket förlorar man för varje år om man går tidigare?
Ja, precis. Alltså en tumregel vi brukar säga, det är ju att man förlorar någonstans mellan 6-7% för varje år man går tidigare. Och tittar man på en medelinkomsttagare som då kanske tar ut sin pension, både tjänstepension och allmän pension då, från 64 års ålder istället för vid 67 som då är riktåldern från och med nästa år. Då skiljer det 3 200 kronor. Men tar man dessutom med då den här förhöjda grundavdraget som man får året efter sin riktålder, då blir det ju kanske 2-3 000 till. Så att det är ju jättestora skillnader. Ja, och är man höginkomsttagare som är det här inslaget så blir det ju, som Tjåka var inne på, ännu mer pengar.
Hur väl skulle du säga att pensionssystemet är anpassat för den här problematiken med arbetslöshet sent i livet?
Alltså A-kassa är ju pensionsgrundande precis som lön. Så på det sättet är det anpassat. Men det är ju för allmän pension. Tjänstepension får ju inget inbetalt till när du är arbetslös. Däremot så tycker jag att det är viktigt att ändå framhålla att har du haft ett långt arbetsliv bakom dig så är det inte så att tjänstepensionen försvinner för att du blir arbetslös. Utan det du har tjänat in finns ju kvar. Och sen tänker jag också att det behöver inte nödvändigtvis vara så att det kanske är pensionssystemet som ska anpassas. Det kanske är andra åtgärder som krävs, men det är ju liksom politisk fråga.
Ja, vi ska säga välkommen också till äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.
Hallå.
Hallå. Håller du med om den här bilden? Är det svårt för äldre att få jobb i Sverige idag?
Ja, jag delar ju tyvärr den bilden som både Tjåka och Monica redogör för. Det är ju upprörande när man lyssnar till det här inslaget just och berättelserna från människorna att man då liksom diskrimineras på grund av sin ålder. Och det är ju definitivt ingenting som hör hemma i ett modernt land som Sverige.
Forskningen visar ju att i våra nordiska grannländer är det lättare för personer runt 60 att säkra sin framtida pension genom att jobba än vad det är i Sverige. I Danmark till exempel är det dubbelt så stor chans att få jobb i äldre ålder än här. Varför är Sverige sämst i klassen, Anna Tenje?
Ja, men för det första tror jag att vi har en åldersdiskriminering. Vi har ju en förmåga att sätta en stämpel i pannan redan vid födseln i och med vårt personnummer. Och att åldersdiskriminering och ålderismen är något starkare här, både när det gäller fördomar och också då attityder. Men i Danmark som du tog upp som exempel, där är det ju då dubbelt så stor chans att då få ett jobb efter 55 plus än vad det är i Sverige. Och där har man också en lite annorlunda arbetsmarknadslagstiftning, vilket då gör att det är något mer liberalt och uppluckrat och där det då kan anses då från arbetsgivarens sida inte vara så stort risktagande att anställa någon som kanske är då 55 plus. Det är inte förknippat med lika stora utgifter och inte heller då lika svårt om det skulle visa sig att vara en felrekrytering.
Men även här i Sverige, ni i regeringen har ju fört en politik som gynnar den som arbetar efter pensionsålder, till exempel genom skattelättnader. Men de här personerna vi hörde om i reportaget, de får ju inga jobb trots att de vill jobba. Hur tänker du att de ska försörja sig?
Nej, men det handlar ju helt enkelt om attityder och fördomar som vi behöver verkligen arbeta mot. Den ålderismen som har spridit sig i vårt samhälle och bitit sig fast, det är ju någonting som vi måste lyfta upp och diskutera och synliggöra på ett väldigt tydligt sätt.
Men förutom en attitydförändring, konkreta reformer?
Vi har ju en diskrimineringslagstiftning i Sverige. Det är olagligt att diskriminera enligt lag. Jag satt ju med diskrimineringsombudsmannen och gick igenom de fall som finns då vad gäller ålder. Det handlar ju om diskriminering både gentemot yngre och äldre, ska jag säga. Men det är ju väldigt få fall där som är lett till fallande domar, och det är inte särskilt många fall som når upp. När det är tydliga fall, ja, då har vi fått fällande domar, men då handlar det helt enkelt om att man uttryckligt i ett brev till en vederbörande skriver att du är för gammal. Och det är klart, då blir det väldigt tydligt och då får man vite, men sedan är det inte säkert att man då för den saken skulle ändra sin attityd. Så lagstiftningsmässigt så finns det starkt stöd.
Många menar just att den här lagen är tandlös, just precis med hänvisning till det du säger. Det är få domar och man behöver vara väldigt tydligt diskriminerande. Behöver man stärka den här lagen på något sätt?
Alltså att stärka och förbjuda ännu starkare att diskriminera, det blir väldigt svårt. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi jobbar just med attityder och fördomar. Visa på de tydliga goda exemplen. Framstående företag som är framåtlutade och visa på att man kan öka tillväxt och att man kan bli bättre arbetsgivare genom att just blanda och ha både yngre, äldre, kvinnor och män och så vidare. Det tror jag är vägen framåt. Att visa på att det resurslöseri som vi håller på med just nu i Sverige, där vi pensionerar bort så mycket erfarenhet och kunskap och expertis, det är någonting vi alltså inte har råd med i Sverige. Utan vi måste se till just den kunskap och erfarenhet som finns hos våra seniora medarbetare och helt enkelt se bortom våra fördomar och attityder.
Om man tittar på pensionssystemet då, tänker du att det behöver ändras på något sätt för att möta den här gruppen?
Men när vi tittar på pensionssystemet så är det precis så som Monica la fram tidigare, att det är väldigt viktigt just det här att man jobbar kvar och jobbar länge i takt med att vi också blir äldre. Där har vi ökat de ekonomiska incitamenten, inte minst för att man gör det mer lönsamt att arbeta längre. Vi har sett över tjänstepensionen, så numera så finns det möjlighet att pausa den så att man kan gå ut och in i arbetslivet. Om man då kickar igång tjänstepensionen som inslaget som vi lyssnade till här tidigare och sen får ett jobb, ja, då är det väldigt viktigt att man inte bränner hela tjänstepensionen då genom att man har kickat igång den. Just därför har vi gjort det möjligt nu att pausa den så att man kan gå ur och in i arbetslivet igen.
Mm. Sparekonom Shoka Åhrman, SPP, tycker du att systemet fungerar eller behöver det förändras?
Nej, men om man tittar här så behöver vi såklart ha ett system som kan återigen anpassa sig i den mån det går till både de individer som vill fortsätta arbeta längre än längre än pensionsåldern, men också de som inte har möjlighet att göra det. Jag tror att här krävs det liksom en kombination av att vi tittar på sänkt arbetsgivaravgifter från en viss ålder till exempel. Vi behöver titta på vad kan näringslivet och de arbetsgivaren göra för att vi ska komma förbi de här fördomarna. Och såklart, alla de här delarna förklaras ju inte av en ålderism. Men vi ser att det är svårt för de äldre att ta sig tillbaka i arbetslivet. Och som sagt, vår välfärd bygger ju på att vi har en hög arbetskapacitet. Så här tror jag att vi behöver både liksom från politiskt håll tänka till, men också från arbetsgivarens perspektiv, se vad kan vi göra för att sudda ut och radera bort delar av den här problematiken.
Mm. Monica Zettervall, Pensionsmyndigheten. Vi går tillbaka till individen. För många förlorar ju 1000 lappar i månaden på att gå i pension tidigare än vad man hade tänkt. Vad kan man göra för att mildra de ekonomiska konsekvenserna?
Ja, men det är lite samma som Anna var inne här på. Dels så ska man ju veta att om man har börjat ta ut pensionen, och det här gäller ju både allmän pension har man alltid kunnat pausa, och tjänstepension är nytt och det har inte införts överallt ännu. Men det är bra att ändå veta att om du har börjat ta ut så kan du faktiskt stoppa uttaget och ta ett jobb utan att det påverkar i någon vidare utsträckning.
Och det kan man göra efter 67 också då?
Absolut, det kan du göra oavsett när i tid. Och sen tänker jag också att om det är så att du kanske får tag i ett deltidsjobb, då kan man ju kombinera att ta ut delar av pensionen samtidigt som man jobbar deltid, eller kanske ta ut hela pensionen och sådär. Så att det finns ju lite flexibilitet i systemet, men det är ju fortfarande, det är ju en svår situation om man inte får ett jobb liksom.
Mm. Och om man behöver hjälp och råd så kan man vända sig till Pensionsmyndigheten och få
hjälp. Och sen kan man också logga in på minpension.se, för där finns det ett verktyg som heter uttagsplaneraren, där alla som har fyllt 54 år kan gå in och planera sitt pensionsuttag. Så det är också ett tips.
Anna Tenje, äldre- och socialförsäkringsminister, hur arbetar du nu vidare för att fler runt 60 ska kunna jobba om de vill och behöver framöver?
Jag tar ju varje tillfälle jag får att just prata om åldersdiskrimineringen och ålderismen som finns i vårt samhälle och hur vi kan motverka attityder, men också då de fördomarna. Sen så har vi ju då från regeringens sida vidtagit flera åtgärder, inte minst för att öka de ekonomiska incitamenten för att just vilja kunna jobba kvar länge. Det är också viktigt att det finns möjlighet till omställning i hela livet så att man också kan sadla om både kanske liksom mitt i livet men också senare i livet. Och vi har också sett till nu att A-kassan då anpassas ju från 1 januari 2026 också till riktåldern så att det är de systemen och de säkerhetssystemen följer med.
Det får bli det sista. Tack Anna Tenje och Shoka Orman från SPP och Monica Zettervall, Pensionsmyndigheten. Och nu så ska vi prata om något helt annat. Intresset för att semestra i Sverige har ökat de senaste åren och många väljer att vandra i fjällen. Men för den som aldrig varit iväg tidigare och behöver skaffa all utrustning kan det bli väldigt dyrt. Men måste man verkligen köpa allt nytt? Vilken utrustning kan man köpa begagnad och vad bör man absolut inte ta över efter någon annan? Med oss från en studio i Luleå sitter du, Ari Hultqvist, verksamhetsutvecklare på Friluftsfrämjandet och expert på utrustning. Välkommen till Plånboken.
Tack så mycket.
Ja, om man nu ska iväg och vandra i fjällen, vad är det man behöver egentligen?
Ja, det klassiska är väl tält och sovsäck, liggunderlag, ryggsäck och ett kök. Och sen kängor eller några andra bra skor att vandra i.
Just det, och så lite kläder på kroppen kanske. Men ja, just tält kan vara en stor kostnad. Kan man köpa ett tält begagnat?
Absolut, det finns gott om tält på andrahandsmarknaden. Men en del har ju förvarats fel. De har inte varit helt torra när man har packat ner dem. Och då kan de förstöras på det sättet. Men vi ser också idag allt mer UV-skador och solblekta tält kanske på andrahandsmarknaden. Mm. Det kan vara en silikonbehandling som har släppt och så vidare.
Men du, alltså du säger att de kan ha packats fel och de kan ha legat lite blött och sådär. Möglar de då, eller vad händer då?
Ja, de kan mögla, men man kan, nu är det svårt att bara på bilder se om de inte luktar okej längre. Mm. Men då kan det påverka hur vattentåliga de är. Så att de behöver ju se bra ut och de behöver ju definitivt hålla för vatten och regn.
Okej. Om du sa också det här med att UV-skyddet kan ha blivit sämre. Hur viktigt är det att tänka på?
Ja, men det är bara ett problem. Vi kanske har lärt folk att förvara tältena torra, liksom göra dem rena och torra. Men nu kanske man slarvar dem med att man behöver ju packa ner tälten och sådär. Men det är kanske mer vanligt då med hål i golvet. Alltså om det var stenigt och grusigt så är det många hål och då håller det inte heller för vatten. Eller att dragkedjor har tuggat lite i tältduken. Mm. Att tältstängerna som håller uppe tältet, att resåren där har blivit slapp. Men den är ju lätt och billig att byta ut då.
Men det låter ju ändå som att man ska ta sig lite tid och åka och titta på det där tältet man köper begagnat då, om det är det man är sugen på. Eller vad säger du?
Ja, det är alltid en fördel att få klämma och lukta och titta på saker.
Mm. Det finns ju en del saker som många tycker är lite otrevligt att köpa begagnat. Till exempel en sovsäck kanske jag själv inte skulle tycka var jättemysigt att krypa ner i om det har legat någon svettig fjällvandrare där. Men du har ett tips här hur man kan göra det lite fräschare.
Ja, en varm sovsäck kan bli dyr. Men det finns pengar och liksom spara genom att köpa en begagnad sovsäck. Och tycker man det då liksom är lite otrevligt så kan man köpa ett sovsäckslakan. ett jätteskönt i siden eller något mer tvättvänligare material då.
Mm. Kan man slänga in själva sovsäcken i tvättmaskinen eller förlorar den någon slags kapacitet då?
Nej, den går också att tvätta, men den är i dun till exempel så tar det väldigt lång tid att torka den. Så man ska ju undvika att tvätta sovsäcken om man kan, om den är i dun speciellt då.
Mm, okej, men ett extra lakan som bara jag har haft, det kan vara ett skydd. Hur är det med ryggsäcken då? De kan ju vara ganska dyra. Ska man satsa på en ny ryggsäck eller vad säger du om det?
Det finns väldigt gott om ryggsäckar på andrahandsmarknaden. Ryggsäckar kanske man vill prova ut, att den sitter bra. Det är många som är väldigt känsliga för att liksom den ska ha rätt passform. Det finns kvinnliga och manliga modeller och så här. Och där kan ju friluftsvärmares bytesmarknader vara nyttiga. Och man kan liksom få hjälp att ställa in den och prova och så här.
Men annars, och de finns över hela landet, eller vad är det för något?
De finns över hela landet, men kanske arrangeras en gång om året. Mm. Så man behöver ha lite framförhållning och det finns inte på alla orter. Och så här. Men annars, ryggsäckar erbjuds ju ofta med väldigt kraftig rabatt. Så man kan hitta någon modell. Då kanske den inte passar så bra, men man fick den rätt billigt. Och jag tycker att de ryggsäckar vi har på andrahandsmarknaden borde vara billigare.
Just för att man kan ofta köpa dem billigt i butiken, menar du, eller?
Precis, men populära ryggsäckar kostar lite mer på andrahandsmarknaden, men ofta riktigt bra.
Men om man nu väljer att köpa en på andrahandsmarknaden, vad ska man vara extra uppmärksam på då då?
Ja, men det blir igen lite grann hur den har använts och förvarats. De är ju svåra att tvätta. Och det kan vara samma sak där med en liten ytbehandling som har släppt och flagnat, och det ser ju inte så trevligt ut. Det finns en del töjbara fickor ofta på utsidan som kan ha skurits sönder av att de förvarats lite dåligt. Man har slängt dem på något vast eller man har stoppat ner någonting vast. Det kan vara axelbanden där skumgummet har blivit lite sämre.
Mm.
Men ofta detaljer.
Just det, och det handlar kanske mest om hur det känns att ha dem på sig, tänker jag. Man lär ju ha med sig ett kök också. Hur lätt är det att få tag på sådana på andrahandsmarknaden?
Ja, stormköket var väl årets julklapp för några år sedan. Så det finns nog väldigt många ute där i stugorna och segelbåtarna och överallt. Och det är också en populär produkt att prova en ny modell. Så då köper folk nytt och så säljer de något gammalt.
Så här kan man göra klipp.
Absolut. Och så har vi också en del kök då, som har sett likadana ut i decennier. Och väldigt slittåliga. Och där finns det liksom, det är bara att köpa begagnat.
Just det.
Mycket bra.
Och så kan man komplettera med någon kanna fast man har ett 30 år gammalt kök kanske. Ja,
precis så.
Mm. Hur mycket pengar skulle du säga att man kan spara då på att gå ut på andrahandsmarknaden istället för in i butiken?
Ja, jag tror det kan vara ganska lätt att spara hälften. Och då, hälften kan ju röra sig mellan 2 och 20 000. Det beror på vad man vill köpa och vad man vill göra.
Ja, vad man lägger ribban så att säga.
Mm.
Vad tycker du man absolut inte ska köpa i andra hand då?
Jag skulle inte köpa skor eller kängor. De formar sig efter fötterna och... Nej, det vill jag nog också prova ut.
Ja, just det. Det är inte kul att gå in någon annans skor och få skavsår efter en liten bit in på resan. Mm. Mm. Förutom det här med att köpa begagnad utrustning, har du några andra tips hur man kan spara pengar när man ska ut på en fjälltur?
Ja, det går ofta att låna. Låna, byta sig till någonting. Kanske man köper någonting som inte ser perfekt ut och väldigt billigt och man kan reparera det.
Mm. Okej. Vad gör du själv i sommar? Vart tar du vägen?
Ja, för fjällvandring då hade jag tänkt att utgå från Kattejokk. Sen om det blir en vecka eller två, det får vi se.
Mm. Och vad tar du absolut med dig då? Vad är det viktigaste?
Ja, det man inte får glömma är väl kaffe. Jag har nog glömt det mesta och en gång glömde jag kaffe och det blev katastrof.
Okej, tack Ari Hultqvist, Friluftsfrämjandet. God tur på dig.
Tack.
Den är helt förstörd. Det var en sån smäll.
Har din privatekonomi drabbats av en tråkig överraskning?
Då fick jag brev från Kronofogden. Och det är ju väldigt obehagligt att få.
Har du fått oväntade meddelanden från myndigheter eller företag?
Där står det att jag representerar den här mannen som advokat och vi kommer driva ett ärende gentemot dig.
Om pengar du inte visste att du var skyldig.
Och de ville ha 1409 kronor.
Hör av dig till oss på plånboken så kanske vi kan hjälpa dig.
Nej men vad fan, bli mer arg.
Skriv ett mejl till planboken@sverigesradio.se.
Ja, det var allt för programmet idag. Producent var Kajsa Linderoth, reporter var Linda Akten, Daniel Högberg skötte tekniken och jag heter Anna Berg. Och vi är tillbaka om en vecka här i radion och då ska vi prata om huruvida unga som bor kvar hemma ska betala för sig eller inte. Vi hörs då!
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
Nu Familjehemligheten, programserien som görs av Gunilla Nordlund.
Turid växer upp utan en mormor.
Under min barndom och uppväxt så hette det bara att vår mormor var död.
Men när Turid är 20 år förändras allt.
Och jag kommer precis ihåg var jag stod i vårt föräldrahem. Så sa hon bara att vår mormor hade levt tills hon var över 80.
Turids mamma har bytt land och liv för att dölja en hemlighet.
Så hon dog liksom med den här lögnen och den här andra identiteten som hon då hade.
Du lyssnar på Familjehemligheten om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas. Vi är hemma i Turids lägenhet och tetar på gång.
Det, saker och ting blir intressanta när man blir gammal. Innan man tycker allting bara är liksom, medan man lever och jobbar och håller på med. Och det faller än inte in att det är intressant. Men sen, ja det kanske det är. Mm. Jag ska ta kaffet alltså.
Bokhyllan är välfylld, för Turid var bibliotekarie innan hon valde en karriär som språklärare i svenska. Och det syns i lägenheten. Hon har tagit fram ett fotoalbum och på en bild kan man se hennes dubbla ursprung. Den norska släkten och den svenska på hennes föräldrars bröllop.
Men det som är intressant med det här kortet är ju liksom att det är bara två människor som inte tittar in i kameran. Och det är vår mamma som lutar sig mot sin man. Och sen är det hennes pappa som tittar rakt dit. Alla andra tittar in i kameran och ler. Men de vänder sig bort från varandra. Och den som inte är med på bilden, det är ju vår mormor.
Det är två världar som möts där på bilden. Mammans släkt från den norska landsbygden och pappans från staden och Sverige. Och så mormor som inte finns med på bilden men ändå kommer att spela en stor roll i både Turids och mammans liv.
Ja, alltså min mamma kom från Norge och hon växte upp hos sin farmor och farfar. De var båda födda på 1850-talet. Och sen bodde hon hos dem tills hon var färdig folkskollärare, om jag har förstått det rätt. Därför att hon har berättat att när hon gick på seminariet i Oslo så kunde hon komma för sent. Därför hon var tvungen att dra ut en kalv för att det var en ko som skulle förlösas. Och då kom hon för sent och det var förskräckligt. Så att hon präglades ju enormt mycket av denna alltså uråldriga 1800-tals uppfostran som hon fick. Och vår riktiga mormor, fick vi bara höra, var död.
Turids mamma och pappa möts i Sverige. Båda utbildade folkskollärare och det är så de träffas. Båda är hängivna sitt yrke och barnen de arbetar med. Men de har också något annat gemensamt. Viljan att skapa sig ett nytt och bättre liv.
Och hon, vår mamma var mycket, alltså, jag ska säga, viljestark och framåt. Och det första hon gjorde var ju att läsa om hela sin förskollärarexamen på svenska. Och sen gick hon ut och jobbade och sen skulle hon liksom göra allting som behövdes för att bli en dam. Så att vårt hem var ju inrätt så att det skulle motsvara ett ordentligt, präktigt medelklasshem. Det var rokokomöbler, det var dansporslin, silverbestick och det var allt det här. Så att till det yttre så lyckades vår mamma med det. Alltså jag tycker hon gjorde verkligen den klassresan som hon ville göra. Från att ha varit en unge som sprang omkring med någonting som hette Bäcksundstövlar i Norge. Och det var en typ av stövlar som var outslitliga, som ärvdes från barn till barn och som stod på en hylla. Och det blev man retad för det ansågs vara lite fattiga barn hade sådana stövlar. Och överhuvudtaget så hade hon ju en sätt och vis utsatt position, eller situation som barn där. Och jag tror att hon verkligen tog revansch alltså, i sitt liv. Hon var någonting annat än den här ungen som sprang i de här Bäcksundstövlarna.
Familjen skapar sig ett nytt liv i stan på 40- och 50-talen. Turid föds 1942, mitt under brinnande krig. Båda föräldrarna jobbar hårt och dedikerat som lärare samtidigt som man har ett stort umgänge, både på jobbet men också i den norsk-svenska föreningen i staden. En förening där många familjer är rätt välbärgade.
I den här svensk-norska föreningen var det hemmafruar. Så att min mamma var ju liksom ganska stressad därför hon hade inte tid att sitta och prata så mycket för hon skulle iväg till skolan nästa dag. Det kunde inte de förstå som liksom bara, ja, de skötte hemmet. Det var hemmafruarnas stora årtionde. Men det stod inte vår mamma ut med. Det har hon berättat att hon absolut inte klarade av att sitta och dricka kaffe och sånt där. För hon var ju van vid alltså, ett sånt här självhushåll där man måste arbeta hela tiden. Man fick inte sitta stilla, utan man måste vara nyttig.
Turids uppväxt är fylld av upplevelser och kontraster mellan stadslivet i Sverige och det enkla livet på landsbygden i Norge med den djupt religiösa släkten på mammans sida. Men där fanns också något annat.
Samtidigt var jag alltid rädd.
Men vad var du rädd för?
Jag var rädd för kritik, jag var rädd för hån, jag var rädd för att bli utskälld, jag var rädd för att göra fel och jag var nog ganska ängslig.
Men den här ängslan du hade då, var det någonting som fanns i hemmet?
Ja, det var det. Det var det säkert och jag tror att det var, som jag har förstått det nu, så var ju vår mamma väldigt neurotisk alltså på grund av det hon hade satt igång själv och upplevt som barn och allting. Så att hon var ju inte lätt att tas med. Hon kunde ju få vredesutbrott när som helst och man kunde aldrig liksom slappna av riktigt med henne. Så att det var väldigt motsägelsefullt för hon lagade fantastisk mat. Jag tror hon var ganska begåvad. Och hon köpte ett piano till oss. Så jag spelade piano från det jag var 7 år tills jag var 22. Det var så mycket sånt som vi fick och samtidigt så fanns den här rädslan därför att man kunde inte prata om någonting.
I början av 60-talet hände något som får hela bilden av familjens ursprung att krackelera. Turid är 20 år när hennes syster en dag vill berätta något som hon hört.
Och jag kommer precis ihåg var jag stod i vårt föräldrahem. Vi var båda hemma på något sätt då. Och min syster stod i hallen och hon stod lite bortvänd från mig. Och sa att hon skulle berätta någonting för mig. Så sa hon bara att vår moster i Norge hade talat om för henne att vår mormor hade levt tills hon var över 80. Men när vår moster berättade detta, då hade vår mormor gått bort. Så att vi fick ju aldrig någon möjlighet att träffa henne. Och när jag fick höra det där så sa jag bara, jaha. Och sen gick jag ut i köket och slog bort det. Därför att atmosfären var sådan att man kunde inte prata om någonting. Och det här har vi aldrig pratat med varandra om, min syster och jag. Och jag har aldrig pratat med min mamma om det, och jag tror inte någon har pratat med någon om detta. Utan det var bara som någonting, jaha, det var så.
Och nu rullas historien upp om Turids mormor och hennes öde.
Det var så här att min mammas mamma då, min mormor, hon fick barn utan att vara gift. Alltså hon och min morfar var inte gifta när hon födde barn. Och det var förmodligen en väldigt gräslig sak vid det sekelskiftet 1800-1900 i alla länder. Och jag vet ju ingenting om min mormors liv, utan jag vet bara det man har berättat för mig. Och det var att hon blev psykiskt sjuk och inlagd på det som kallades för hospital. De använde det uttrycket. Och i och med att hon inte kunde ta hand om sitt barn då, så lämnades hon hos min mammas farmor och farfar. Och sen vet jag ju inte hur länge min mormor var psykiskt sjuk. Jag vet bara att hon hade en liten lägenhet i Oslo. Och jag har ju förstått det som att min mamma inte hann knyta an till henne. Och varför hon inte tog tillbaka sitt barn, det vet jag inte heller. Utan min mamma stannade där. Och på något sätt, jag tror inte att hon ens en gång hälsade på min mamma under uppväxten. Men det jag gjorde nu för några år sedan, det var att jag gick till Norska kyrkan i Stockholm och bad dem hjälpa mig att titta i det norska riksarkivet. Och det hjälpte de mig med, och då hittade jag min mormor där. Och då blev jag jätteglad. Och jag såg att hon var född 1883. Hon föddes i Hamburg faktiskt. För hennes pappa var guldsmed, han var norrman, och hon hette Frida Matilda. Och att hennes yrke var stickerska. Och sen levde hon, så vitt jag har förstått, i 83 år, så hon dog någon gång på 60-talet. Och jag vet ju inte var hon, men jag tror att hon hade en liten lägenhet då.
Men varför lämnade hon bort sitt barn?
Därför att hon blev sjuk. Det måste ha varit det. Hon blev ju psykiskt sjuk. Och när jag någon gång frågade faktiskt vad var det för sjukdom, då sa min mamma lite vresigt att det var schizofreni. Men det vet ju inte jag vad det var.
Men kände hon till sin mammas öde?
Jag tror att min mamma levde med den här lögnen hela sitt liv, och jag är ganska säker på att hon besökte sin mamma, och jag tror också att jag vet att våra föräldrar var i Norge när vår mormor dog, och att de var med och tog hand om hennes dödsbo och begravning och alltihopa. Det var bara det att vi systrar, vi fick inte veta det, utan det hölls hemligt för oss. Och det kommer jag ihåg som väldigt speciellt, att våra föräldrar kom hem och hade varit i Norge, och att det var en sån konstig stämning kring dem när de kom hem. Och jag förstod inte vad det var, men efteråt har jag förstått att då hade de varit med om den där begravningen, och det var bara tyst. Vi fick inte veta någonting.
Men jag tänker, din mamma måste ju ändå ha vetat det här om sin mamma, eftersom att hon blev lämnad till farmor och farfar.
Mm.
Hur var hennes uppväxt, alltså din mammas uppväxt, och veta att hon kom som ett oäkta barn?
Ja, alltså det där var ju ett stigma, tror jag, för henne, därför att värderingarna var sådana att det var fruktansvärt med utomäktenskapliga barn och sådär. Och det, Norge var ju enormt konservativt och kristet på ett väldigt gammalt sätt. Hon har berättat att när hon konfirmerades så hade prästen väst till henne: dina föräldrar är inte gifta. Och det tyckte hon var fruktansvärt att han hade sagt det till henne, så bara så att hon skulle veta det, att hon var liksom en sämre person för att hennes föräldrar inte var gifta. Och när vi pratar om det här med huruvida det var religiöst, så berättade hon ju då att när de skulle åka till kyrkan på söndagarna, då åkte man ju med häst och vagn och körde, så hade hennes farmor tagit lite fett eller flott och smort in min mammas stora, ostyriga, lockiga hår och sen flätat två strama flätor så att hon skulle komma anständigt till kyrkan med strama flätorna och inte se syndig ut med lockigt, brusigt hår. Så.
Omgivningens dom över ett oäkta barn var hård. Men Turids mamma fick ändå ett tryggt hem i Norge, hos farmor och farfar. Men när hon gifte sig i Sverige tror Turid att hon såg en chans att helt bryta med det som var svårt i det gamla, genom att bygga sitt nya liv på en lögn.
Hon bytte ut sin bakgrund när hon gifte sig med vår pappa. Hon flyttade och emigrerade till Sverige. Efter att de hade gift sig berättade hon för honom att hon var född utom äktenskapet, men inte innan. Så känsligt var det. Och då hittade hon på att hennes mamma var död. Och i så fall så kunde ju hennes föräldrar utan vidare ha varit gifta, och pappan gifte om sig med en ny. Och så var det frid och fröjd. Så då behövde hon inte ha den identiteten i Sverige att hon hade fötts utom äktenskapet. Och sen byggde hon ju långsamt upp en tillvaro åt sig själv där hon blev en respekterad, etablerad dam och medelklasskvinna i kretsar där de hade mycket mer pengar än mina föräldrar. Och då minns jag att min mamma liksom hela tiden strävade efter att hon skulle bli lika, ja, komma upp på den där nivån på något sätt. Och hon dolde sina händer under bordet. Hon hade stora, jättevackra arbetarhänder liksom. Men det fick det ju inte vara, utan det skulle vara en annan typ av händer. Så att hon hade komplex för att hon kunde naturligtvis inte byta ut den hon var mot någonting som hon inte var. Men hon gjorde allt vad hon kunde.
Turid och hennes syster börjar också studera, påhejade av sina föräldrar. Men 1965 så blir Turid gravid utan att vara gift. Samtidigt har hennes syster precis gift sig. Hon har ett starkt minne av hur det var när hela familjen för första gången ska träffa systerns nya svärföräldrar. Själv är hon då höggravid.
Och då minns jag att vi stod i en triangel i köket. Min mamma som stod där och min syster som stod där. Jag bara minns att vi stod där så, som i denna olikformade triangel vid köksbordet. Och så säger min mamma: nu gör vi så här, att vi säger att Turid är sjuk och så stannar du hemma och så går vi på middagen. Och då minns jag att det blev alldeles tyst. Och att det var som att man hade satt igång en roulettkula, att alla väntade på att den skulle stanna. Min syster sa ingenting. Och roulettkulan stannade när jag öppnade munnen. Och då sa jag: jag tänker gå på middagen. Efter det, ingenting. Alla gick bara åt varsitt håll. Alltså jag kunde ha gått och satt på radion. Min syster försvann där, min mamma försvann där. Vi pratade inte. Utan det bara kom det här förslaget att jag skulle gömmas, och att sen frågan var hur skulle jag reagera på det. Och jag sa att det tänker jag visst inte göra. Och sen visade sig att de var jättesnälla och vänliga och väldigt rara mot mig, de här min systers svärföräldrar. Så det fanns ju ingenting konstigt där överhuvudtaget. Men så var det i vårt hem. Man pratade inte och man skulle till varje pris dölja det som var pinsamt och dåligt. Och det var ju hela min situation då.
Turid befinner sig nu i samma situation som hennes mormor en gång var i. Gravid utan att vara gift. Men Turid behåller barnet och flyttar till en ny stad och en ny lägenhet. Men spänningarna med familjen, på grund av det liv hon lever, de fortsätter att komma och gå genom åren. Hon blir med tiden den man inte talar om.
Och jag minns att jag gick på gården utanför lägenheten, var en planterad gård. Där gick jag fram och tillbaka med ett vykort i handen. Det här kan ha varit i början av 2000-talet kanske. Jag hade varit väldigt avstängd från familjen och avknoppad på något sätt i omgångar länge. Så att jag kände mig ju osynliggjord, precis som min mormor hade varit. Och jag gick med det här vykortet fram och tillbaka och där stod det så här: är du min kusin? I så fall vill jag gärna träffa dig. Och så hälsningar från en kvinnlig kusin i Skåne. Och då fanns det alltså en kusin som inte hade accepterat att jag bara liksom försvann. För hon, ja, det måste ha varit så att hon inte kunde fråga någon, utan att jag var någon som man inte pratade om och som bara hade försvunnit, kanske gått ner sig, blivit vad som helst, alltså levde i renstenen, vad som helst. Hon visste ingenting. Och hon accepterade inte det, utan hon hade bestämt sig för att jag ska ta reda på vad Turid har blivit av, vad det har blivit av henne. Och så skickar hon detta vykort, för mitt namn är ju ovanligt, så det kom ju fram. Och jag gick fram och tillbaka på gården och sa till mig själv: jag har en kusin, jag har en kusin. Därför att det var så fantastiskt för mig att det fanns en släkting som kändes vid mig.
Och där, i det nya livet, kommer mormor tillbaka till henne.
Min mormor blev väldigt levande för mig. Och jag hittade på att hon fanns där och skyddade mig på något sätt. Så att jag hade henne som en fantasifigur. Men jag föll mig inte in att, herregud, du måste åka till Norge och ta reda på vad som hände med henne i verkligheten. Men jag brydde mig nog inte om det då, utan jag hade henne som att, ja, hon har råkat ut för saker som jag också har råkat ut för. Jag fick också barn och det var förskräckligt att jag inte var gift och så vidare. Och sen blev jag också i förhållande till familjen. Under långa perioder så blev jag marginaliserad och osynliggjord. Så att jag hade även den grejen gemensamt med min mormor. Och då tänkte jag så här att, ja, men hon finns nu någonstans. Och nu skyddar hon mig och håller reda på vad som händer med mig. Så att när någonting trillade i golvet eller jag tappade någonting, så tänkte jag: ah, det är Frida. Nu vill hon säga någonting till mig här. Vad är det nu jag har gjort och som är fel och sådär. Och så, ja, tänkte jag till och sådär. Så hon var med det som en slags, ja, fantasibeskyddare.
20 år senare, 2024, kom ännu ett ögonblick som kommit att betyda mycket för Turids resa. Grannen i lägenheten bredvid är textilkonstnär. Och i samtalet kring en gammal norsk kofta hon hittat kom Turid att berätta historien om sin mor och mormor.
Och då sa hon, som hon är väldigt klarsynt, sådär, bara rakt ut: ja, lögner är giftiga. Och det var liksom någonting helt nytt för mig, att lögnen och lögner, att de var giftiga. Och då gick jag in till mig själv och så rullade det upp liksom någon slags, ja, historia eller scenarium där jag såg att den här lögnen har faktiskt förgiftat vår familj, våra relationer, min mammas känsloliv. Och den lögnen har spridit ett gift helt enkelt, och det är därför vi har haft det emotionellt så som vi har haft det, fast vi till det yttre hade det bra. Och då blev det en väldig lättnad för mig faktiskt. Jag tyckte att jag äntligen hittade en förklaring. Så att jag har hållit mig till den. Jag tycker att den är bra. Och den befriar alla inblandade också från skuld. allt som har liksom legat och grott på något sätt, att okej, det var på grund av den här giftiga lögnen. Sen behöver man inte tänka mer. Så jag är väldigt tacksam mot henne. Ja.
Vad vackert. Mm.
Skuld och skam går i arv. Och det har jag alltid trott på. Så att jag tycker att nu när jag berättar det här, äntligen så nej, det ska inte gå i arv mer. Så att jag hoppas att det inte gör det. Vi får se. Men det så har jag tänkt i alla fall.
Du bryter mönstret.
Mm, jag hoppas det. Hoppas det. Vi får se.
Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström.
Jag försöker se på det lite utifrån ungefär. Jag tänker en stumfilm från 30-talet, att man, det går en sån här herre med kostym och käpp och han liksom visslar och är lite nöjd och så pang så får han liksom en flygel i huvudet.
Mm. Möt Rysslandkännaren Martin Krag.
Och så pang så får jag bland det dövdaste en människa kan drabbas av. Mm.
Lyssna på söndagsintervjun när du vill i appen Sveriges Radio Play.
Vill du börja med att smaka crème brûlée? Kanske mango chili?
Gör egen supergod pinnglass.
Strawberry cheesecake ungefär. Så kommer den magiska ingrediensen.
Maria gör paletas. Pinnglass från Latinamerika.
Som man har gjort det i hundratals år. Även före Inka-tiden.
Enkel pinnglass i meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio Play.
Inka-glass.
Inka-glass. Det här är ju jättegott.
Mm, kul!
Nu är klockan 12.
Jag lägger band på min förtvivlan. Jag lägger olika slags färgglada band på min förtvivlan. Billiga sidenband som jag köpt i en pysselbutik vid Fridhemsplan. Det blir kanske inte jättefint, men jag har pärlor och glitter också och små snäckor. Det är en present till din födelsedag. Vad ger man till mannen som redan har förstört allt? Och på bussen från Fridhemsplan såg jag en taxvalp. Den var så himla söt. Att jag blev orolig att förtvivlan skulle hinna dunsta bort innan jag hade hunnit lägga band på den. Men jag hade verkligen inte behövt oroa mig. Förtvivlan var lika kompakt när jag kom hem. Och nu lägger jag band på den. För din skull. För att jag älskar dig mer än livet självt. Och lite för att få använda min nya limpistol.
Isabella Nilsson läste en dikt ur sin nya bok Tomhet och ömhet, utgiven i vår på Ellerströms förlag. Isabella Nilsson, som är juni månads diktare i P1, debuterade med en ungdomsroman. Därefter har två av hennes böcker, Nonsensprinsessans dagbok och En bok för ingen, nominerats till Nordiska rådets litteraturpris. Musiken vi hörde efter dikten var Estudio sin luz av Andres Segovia med Carlotta Dalia på gitarr.
Strax ska det handla om de allt fler olyckorna med elsparkcyklar i våra städer. Vad är det som ligger bakom dem och hur kan risken för olyckor minska? Vi ska höra om forskning kring det här på ett nytt sätt och som visar att det finns mycket i förarnas beteende som kunde vara säkrare, minst sagt. Och väldigt många olyckor sker på den allra första turen på en elskoter, visar forskningen. Varför då? Lyssna om några minuter i Vetenskapsradion.
Först berätta om eftermiddagens Studio 1 och talkshow i P1.
Ikväll drar den igång Stockholm Early Music Festival, kanske för sista gången någonsin om man ska tro arrangören. Och det ska man. Till Stockholm kommer i dagarna italienska barockorkestrar, persiska sitarspelare från Kanada samt tyska och belgiska vokalensembler. Till oss kommer festivalens grundare Peter Pontvik och berätta vad som är early music. Och så kommer Erik Rydvall och spela Bach på sin nyckelharpa. Sen ska vi försöka besvara frågan om vad som hände med Daniel Wellington, det svenska armbandsuret som välte världen och sen verkade bara försvinna. Men vi kommer prata mer klockor än så, från billiga Swatch till de allra dyraste av dyra. Och för alla er som tänkt när ni tittar på en film eller tv-serie att ni nog skulle kunna skrivit ihop något bättre själva, Sveriges just nu mest framgångsrika manusförfattare hälsar på i studion och berättar om sitt yrke och vad hon helst skriver in och skriver ut ur sina manus för att vara säkra på att det ska filmas. Detta och mer ändå efter klockan 3 med Jonas Bonnier och Björn Werner.
Sen tar vi över på Studio 1. Marcus Nilsson och Helene Benno. Idag så ägnar vi hela programmet om situationen i Gaza, kriget mellan Israel och Hamas. Flera röster kommer vi föra inifrån Gaza, situationen där just nu med de leveranser av förnödenheter som inte kommer de civila till del. Och situationen där beskrivs ju som akut. Dessutom är det nu också besked idag pausat efter de här senaste tidens dödsskjutningar. Vi talar om organisationen som ska dela ut förnödenheterna, Gaza Humanitarian Foundation, GHF. Högsta chefen där, han avgick idag, kan inte göra sitt jobb oberoende ordentligt, säger han. Så vad är det här för organisation som fått så hård kritik? Och så reportage från Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem och vår korrespondent Cecilia Uden. Dessutom också debatt, Socialdemokraterna möter Moderaterna, Dosa mot Johansson. De kommer hit, hur ska Sverige agera nu? Studio 1 efter 16 och i appen SR Play.
Italien är sinnebilden för det goda livet. Men de italienska bönderna drabbas hårt av klimatförändringens extremväder.
The climate of Sicily is changing, typical of tropics.
Lyssna på Klotet om hur italienarna ställer om sitt berömda jordbruk och om konflikterna kring det dyrbara vattnet, inte minst på Sicilien, där maffian än en gång utnyttjar en svår situation. Onsdag och söndag i P1 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Det är i eftermiddag efter 2 du hör Klotet i P1. Nu Vetenskapsradion. Det här programmet sändes första gången 6 maj.
Antalet skadade i elsparkcykelolyckor ökade förra året.
Ja, så låter det i ett färskt nyhetsinslag. Och så har det låtit ett antal år i rad. Så det senaste årets facit är värst hittills.
5 döda och 4599 skadade.
Och nu är det dags för årets säsong att börja på allvar.
Nu har de gröna elsparkcyklarna ställts ut i Sundsvall igen.
Det är ju fantastiskt. Nu är våren här.